Hej och välkomna till Fredagspodden.
Ja.
Det är en härlig fredag tycker jag idag.
Du ska bara veta vad jag kan. Jag ska bara krossa det. Alltså du vet såhär, fruktansvärt.
Så när man är vuxen förstår man såhär, det är världens sjukaste film.
Ja men nu
en idag. En hora som blir upplockad och blir jätterik.
Alltså nu jävla kraften, den är bra.
Jag kan inte se auror. Auror.
Det är
eller varför då?
Då hade vi ju aldrig gått på plock.
Vi har lyxen, jag vet att inte ni är i det just nu, men vi har ändå lyxen av att så här kunna pusha Vilmas sömn så att hon vaknar mellan 8:30-9.
Jag vill inte ens höra det.
Nej, och det är ju helt fantastiskt verkligen. Men båda mina barn, de vill ju väldigt gärna att jag ska gå upp med dem. Det är lite mysigare när mamma är uppe.
Ja.
Nej, men så, men de håller på med det där. Men så bara kände jag igår att jag var så himla, himla trött.
Mm.
Och grejen är att vi har inget sånt här inbyggt så här, hur man gör med sovmorgnar, vem som ska få sova system i vår familj.
Nej, och det tycker jag är väldigt bra att ni... För jag hörde när du tog upp det här med Gustav igår. Jag satt ju bredvid.
Ja, men jag vet. Och då tänkte jag också att det blir inte en så stor grej om jag bara gjorde det så där. För då kände jag så här, på eftermiddagen, jag var så fruktansvärt trött. För då är det ändå så att även om hon har vaknat liksom 7:15 och det är helt fint för mig att gå upp då. Det är ingen hemsk tid överhuvudtaget. Men så är det fortfarande så att Gustav typ har sovit i 3 månader. För att han liksom, han har inga problem med att bara ligga kvar och bara tryna liksom. Så då i alla fall så sa jag till honom så här, jag bara, nu tror jag att vi måste bestämma att varannan morgon så har man sovmorgon om man vill. Men att det är den ena personen som har det totala ansvaret. För grejen är så här att då gör han ofta så här, tänker han så här, men då kan jag ändå ligga kvar med Vilma. För hon vill gärna ligga och mysa med mig och liksom hålla på så här. Men då sover inte jag. Då somnar inte jag om. Jag får inte den där timman intensiv sömn. För hon har hållit på så där sedan 7:00.
Ja men alltså, barnen måste ju bort från sovrummet. Annars kan man lika bra gå upp, för man kan inte sova.
Exakt.
Men alltså, jag måste bara säga för att alltså, min yngsta, Frances, hon sover ju inte på nätterna. Alltså, hon är ju...
Det är helt sjukt att hon inte gör det, för vet du en sak? Hon är ju världens gladaste bebis.
Nej, men jag har aldrig
på dagarnas träff tänker man ju så här, det kan inte vara sant att hon inte sover på nätterna.
Nej, men jag vet. Och det här är... Det är straffet kanske för att hon är så där glad. Som i natt till exempel, då vaknar hon första gången vid 1 och ska äta. Och sen så vaknar hon 2 och ska äta igen. Och sen så 3 och sen så vid 3:30. Då var det kört. Alltså då grät hon som jag hade spädbarn igen. Och vår uppdelning är ju så här att jag tar ju nätterna och Alex tar ju morgnarna. För det är omöjligt för en person att göra både och. Det klarar såklart man inte.
Nej.
Vilket gör att jag kan aldrig heller... Alltså jag vet ju att jag kommer sova där på morgonen, vilket är underbart. Men jag kan aldrig heller be om hjälp på natten. För att då kan ju inte Alex ta morgonen. Och då kan jag känna mig... Jag var nära till tårar i natt. Alltså jag känner mig så här... Ja men du vet när ingenting hjälper. Man
fast
är
det är
någonting trött.
Obehagligt där på natten. För att hade det här hänt på dagen, ja, men då hade du bara så här upp och så in i vagnen. Eller tagit en biltur eller så här avstyrt henne. Men när man är där i mörkret, massa andra människor sover, så känns det ju som att man är helt fångad i det här.
Ja men och vet du vad Hanna, som jag kom på i natt, det är att det är ingen som ser den.
Nej.
Alltså bebisen kommer inte berätta för någon.
hur
duktig mamma var i natt.
Nej.
Och Alex har en förmåga att liksom, det är väl för att jag har sagt ja till nätterna, så han kan sova sig igenom precis vad som helst.
Ja men du har ju fråntagit honom det där ansvaret, för det är ju härligast som finns. När någon är så här, nu så tar jag det totala ansvaret, varsågod och sov.
Ja, men.
Då sover man ju bara, och det gör ju han verkligen då.
Ja, vilket gör att ibland på morgonen så känns det som jag ljuger, som jag hittar på. Förstår jag bara, jobbig natt liksom. Och så ser jag han så här, typ himla lite med ögon. Alltså förstår du?
Ja.
Och jag vill ju bara att någon, för det är jobbigt nog, absolut. Men om någon bara, om du såg hur duktig jag var på natten, då skulle man kunna göra det bara för det. För den bekräftelsen, förstår du?
Men, liksom... men det är det att, du har faktiskt rätt i det, att på natten får man ingen bekräftelse. Så då är det liksom som ingenting värt att man gör det där.
Nej, och sen sitter han upp med barnen på bageriet och alla bara, åh duktig pappa som sitter, mamma sover, han tar på hand om alla barn. Alltså förstår du, för att det är synligt.
Ja.
Och då,
du har ju valt fel.
Jag har valt helt fel. Och då så i alla fall vid 5 i morse, när jag hade kört så här 1,5 timmar och var nära tårarna, då vaknade han som ett mirakel.
Nej.
Och bara, gud jag har förstått hur jobbigt jag har det typ. Jag tar det henne nu.
Gud vad snäll.
Och vet du Hanna, alltså det var då nästan tårarna kom. För jag blev så glad att någon såg mig.
Ja, men det är ju det. Och grejen är också så här, det som jag märker av den här tröttheten som jag nu, för först var jag så här, men du ska inte bry mig om det. Alltså kvart över åtta, big deal liksom. Så. Och jag gillar att gå upp på morgonen, så är det inte det. Men sen kommer jag på bara så här, nej, jag blir tröttare och jag blir surare också. För att Gustav är just det som, alltså han tar varenda chans till sömn han kan få. Alltså så är han som person. Och jag är inte det. Jag tror typ ju att ingen ska klara sig om inte jag är vaken. Och det är ju mitt problem och det jag borde gå i terapi för. Så att det kan inte jag klandra honom heller för. Fast då kommer jag på så här, fast det kommer ju inte bli bättre om vi inte bara bestämmer att det är så här. För att våra kompisar då slitas, som vi har pratat om förut i den här podden. De har alltid sedan deras första barn kom för 6 år sedan eller 7 år sedan kört varannan morgon. Och det spelar ingen roll lördag, söndag eller vad som händer eller någonting. Men varannan morgon så är det dens ansvar. Och då är deras regel också så här: man får sova precis hur länge man vill.
Nej, men det är underbart. Och jag har ett par kompisar här som är så här, på helgerna, och det här är på klockslaget. För deras dotter vaknar 6. Första 26-8. Sen får den gå och lägga sig 2 timmar och sova till 10. Och den andra sover till 8.
Grejen är att jag är lite svårt att somna om. Det hade inte funkat för mig.
Nej, men då skulle du då kört det att du får sova till 8. Förstår du? Och sen så går Gustav och lägger sig 8 och sover till 10. Och så har du 2 timmar. Alltså, man måste ju ordna det för sig. Och jag tror att det är det vi känner nu med 2 barn. Med 1 barn, det kan vara skitjobbigt och det beror på vilket barn man har. Men med 2 barn så finns det inga marginaler längre.
Nej.
Det går liksom inte, alltså Charlie sover inte på dagen, så det går inte att sova när barnen sover eller så.
Nej, men man hamnar ju i ett helt annat. Och där var det ju så här, för Rosa, hon har ju alltid varit en sån som vaknar mellan 6 och halv 7. Men jag hade ju ingen annan som gick upp, så att jag har ju varit uppe med henne, uppe. Men det har ju också gjort att jag, alltså när jag var ensamstående med henne, också gick och la mig jättetidigt på kvällarna, för att annars orkade inte jag.
Nej.
Men det är liksom helt okej. Men nu så har ju Rosa, alltså Rosa och Havanna då, våran lilla syster som är här, som är 1 år äldre än Rosa, de ligger ju trinor i gästrummet till 10:30 på morgonen. Så där har det ju hänt något tonårsaktigt.
Okay.
Det är en framtid som man går till mötes. Och det är då man själv inte kommer vilja liksom sova så länge. Men jag kände just det där att när Gustav då i morse gick upp med Vilma och drog till bageriet till alla andra pappor och barn. Då somnade jag ju om och så fick jag en trekvart till som var så här djup, djup sömn. Jag hann drömma att vi skulle göra en podcast i ett annat land. Ingen visste vilka vi var. Och vi skulle prata någon tafflig engelska. Och de förstod heller knappt engelska. Det var jättesvårt på en scen skulle vi göra.
Men sen måste jag säga att det var dumt, för jag ringde och väckte dig sen.
Ja, men jag vet, men du har väl aldrig varit med om att jag inte har varit vaken efter 9.
Nej. Det är konstigt.
Ja, men vilken fall som helst så gick jag då ner här då och skulle äta frukost. Och då fanns det så här barnbröd. Typ. För jag hade liksom inte riggat för att jag skulle ha sovmorgon och äta frukost själv här hemma. Jag vet inte vad som hade hänt. Och då drömde jag mig tillbaka till våra Scandic frukostar.
Ja, men alltså den, jag blir ju helt nipprig. Som, vi har ju ätit många sådana nu. Ja. Den här. Och jag blir ju, när jag kommer till en buffé där det finns så mycket valmöjligheter, då blir jag ju så här pirr i magen. För att frukost är mitt, du vet ju att det är mitt bästa.
Nej, men alltså,
mål
det,
i livet.
Det är det bästa målet.
Så jag bara tänker så här, jag måste ha så lite av allt. Och sen så måste jag bara säga så här, att jag tycker liksom att man vill äta jättemycket frukost. Man vill kanske inte alltid äta croissanger för det så här en tisdag morgon. Men nu finns det så mycket valmöjligheter. Det finns så här nyttigt bröd. Det finns liksom bara massa,
men det är
frukt och ägg.
Ekologiskt. Och bara, nej, men jag vill ha laktosfritt. För nu tänker jag att jag kanske ska undvika laktosen lite.
Ja.
Så, alltså, då finns det ju det också.
Nej, men jag vet.
Men
det,
jag
det
gjorde
liksom
så fel när jag var i New York. Jag måste bara dra det som en parallell. Från att vi då har haft de här skandinaviska superfrukostarna framför oss på Scandic. Med allt vad man kan tänka. Så kommer jag då ska äta frukost i New York. Och då har jag ett ställe som jag älskar, som jag vet exakt vad jag skulle äta på. Men så hamnar jag på ett annat ställe. Och då var jag så här, okej, nu ska jag unna mig allt. Ska jag äta bröd då? Då tänker jag så här, bröd är det man vill unna sig. När man verkligen unnar sig. Men då beställer jag lite fel varje morgon. Så jag beställer liksom a basket of pastries, bara bullar. Alltså jag trodde då kanske att det var toast och lite allt möjligt i det där. English muffin kanske. Alltså det är sån här.
Ja, men det är det som inte kan hända på Scandic. För där går man ju bara, man ser ju allting. Man besitter inte på ställen vid bordet. Man går och plockar och så kan man gå och ta fler gånger.
Ja, men det är så härligt.
Vill ni ha mer information så går ni bara in på scandichotels.se. Hanna, vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online. Och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor och inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså allt. Alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån, sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och de här lådorna kan man ju också ha som förvaring, eller barnen kan åka någon lådbil med den.
Ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda, nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Nej, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa. Alltså att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk som då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine? Mm. What's in your life routine? Så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Bara, the secret is matcha.
Mm, det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matchate.
Mm.
Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså
ja,
allt.
Alltså. Och vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna. Mm. Vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också så nära, det här är svårt att säga, men L-tianinitet.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein utan det är liksom, men man blir,
men det är också koffein, men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen.
Ja.
Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter fredagspodden 20 med små bokstäver. Och ger er 20% på hela orden på Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
Kan vi prata lite om mina skor som jag sitter här på med?
Ja, men alltså du och jag är två ytterligheter här. Kan inte du beskriva din stil lite?
Ja, men det är farligt för mig det här. För att annars har ju sommaren varit så här ganska shoppingfria på något sätt.
Mm.
Nu finns ju såna här sajter som gör som appar på telefonen. Och eftersom Frances är vaken på natten och inte kan somna om, så måste jag också då vara vaken. Och då så, när Instagram-kontot liksom är slut och man har tömt det, då måste jag gå in, och Aftonbladet, då måste jag gå in på andra grejer. Och då har jag börjat kolla de här sajterna.
Aha.
Och då så har jag faktiskt en underbar man som bara häromdagen bara, men kan du lägga av och bara kolla, för jag köper all någonting. Nu köper vi de här skorna som jag ser att du har kollat på liksom, och bara tvinga mig. Eller, det var också en present från någon.
Det är svårt att bli tvingad när någon annan betalar.
Ja. Ja. Men då trodde man liksom att det var så här som ett skämt. Att man bara, vi är in the middle of nowhere och man bara klickar hem de skorna. Och så helt plötsligt när vi sitter här och ska spela in podden, då kommer en liten budbil här på vår grusbil. Eller på vår grusväg.
Ja.
Och bara, hello? Det sa de ju inte. Nej. Han sa ju hej.
Hej, är det Amanda som bara här? Så sa han,
hello, hello.
Och så han bara, hello, I'm looking for Amanda Schulman. Bara för att det var så här, en engelsk sajt du har beställt från.
Anna Reas,
I have this Jimmy Choo with me.
Anna Reas från Jimmy Choo-kontoret i England och bara, Amanda, here
this
I am.
This was a little road I found you on.
Vilken jävla service.
Otroligt.
Ja, nej, men han pratade gotländska. Hej, hej, sa han.
Alltså.
Och gav det mig.
Att han kom ut med ett paket som var ju bara, alltså, som en vanlig kartong. Och du bara, hej! Du blev så glad för du visste ju vad som väntade dig där.
Han blev så rädd.
Hej! Åh, oh, det kommer du!
Och då i alla fall så packade jag upp de fina skorna. Jag har faktiskt aldrig sett en på så fina.
Nej, men de var faktiskt otroliga. Eller de är, jag ser ju dem, ja, här framför mig.
Och nu har jag satt på mig dem till en liten annan stil. Alltså mjukiskläderna som jag hade. Och de här är så 10 cm högklackade sandaletter.
Ja, men de där är ju liksom den lyxigaste hotellbaren. Det är där du sitter liksom, vid barn har beställt in en appeltini typ.
Ja, och nu har jag dem med mjukisbrallor och i ditt gästrum här i sängen.
Ja, och bredvid sitter jag. Som precis då har ätit frukost. I linne. Jag har ingen BH. Jag har liksom slutat med det. Jag har shorts och inga skor alls. Men Amanda, vet du varför jag inte sitter med ett par Jimmy Choo 10 cm?
Nej.
Därför att nu är det kört. Jag har för stora fötter för att vara kvinna tydligen.
Men alltså, jag måste bara säga en sak. För att jag har ju varit med dig i ditt liv.
Ja.
Och nu har jag ju två barn. Och två barn senare är minst en storlek större fötter. Det kanske, ja. Ni som hade barn, som inte har barn, ni kanske inte vet det, att efter en graviditet blir fötterna större.
Ja, och jag tror att det är ju både för att man går ut och för att man blir lite tyngre, men sen också så är det något hormonellt som typ gör att de bara växer under tiden som man är gravid.
Ja.
Men det är nog jättekonstigt. Men grejen är ju då att så här, när mina fötter slutade växa, när jag, ja, hur gammal man nu är då, 18 kanske.
Mm.
Ja, men då landade jag på en stor 41.
Mm.
Men det var okej. För att en stor 41 var så här, nej, men jag kunde inte ha alla 41-or. Men jag visste ju precis så här, Freelance till exempel, som var så här ett superhett märke på 90-talet. De hade stora 41-or, så det var perfekt för mig. Och sen kunde jag liksom hitta olika liksom, så här, så jag ändå liksom kunde hanka mig fram på de stora 41-orna och hittat superhärliga ursnygga skor. Tills nu, två barn senare, då är det helt kört. Alltså, jag tackar skogudarna för att din sko till exempel, de är de enda, Amanda, som gör 42 år.
Nej,
men det är,
men
alltså, så här,
gör inte Jimmy Choo det, för de gör ju det.
Jo, och det köpte jag till mitt bröllop då, så köpte jag ett par jättefina Jimmy Choo, och det var ju fantastiskt, men jag har inte råd att köpa Jimmy Choo-skor i parti och minut. Det har man ju
inte.
Nej,
men det är klart man inte har det.
Så att det
men,
klart, jag menar, men där kunde jag hitta en italiensk 43, och då var det bra.
Ja, men alla ni som lyssnar, har ni tips på stora fötter-märken?
Ja, och inte då gympadojer, för det är inte ett problem.
Nej, då köper man killgympadojer.
Ja, nej, men alltså det är så här, gympadojer och liksom vanliga sådana saker. Det är helt okej. Okay. Jag vill ha high heels, supersnygga skor i storlek 42. För 42 kan jag ha, men det är det att det är också, man är precis på gränsen. Jag kom ju till Barneys eller Bloomingdale's eller i New York, och där var det liksom sko ren från himlen för alla som hade mellan liksom 36 och 41. Men för mig blev 42, jag kunde inte ha en enda jävla doja. Förstår att man blir förbannad då?
Vill du gråta?
Nej, men, alltså, men jag har accepterat. Men jag tycker bara så här, hur svårt kan det vara för alla kedjor att göra upp till 42? För det här kan inte bara vara mitt problem.
Nej. Det finns en massa människor som jag känner eller har känt eller har arbetat med eller ja, på något sätt de har funnits i, eller finns i mitt liv, som jag irriterar mig på och vill visa vad jag kan, och jag vill liksom hämnas på dem och köra över dem och såna här onda, onda, mörka, hemska tankar som man kan ha. Känner du igen dig?
Ja, jag känner igen det, men jag håller inte riktigt med om att de är onda och mörka,
nej,
och
men
hemska.
Nej, men det som är ont och mörkt med det, det är ju att man vill inte vara sån som person. Man vill ju bara så här, Det får gå bra, lika bra för alla människor och det skiter samma, vi har ingenting med varandra att göra. Och jag kan må lite dåligt av att, alltså, jag tycker inte om mig själv som person när jag tänker de där tankarna.
Nej, men det förstår jag, för man vill ju inte vara liksom en ogin person som inte önskar alla människor lycka i hela världen. Men däremot så tror jag att de där personerna, det är ju de som ger en driv i livet.
Ja, men det är ju det som är min tes här nu. Jag kom på häromdagen att det var speciellt en person som både du och jag har arbetat med. Alltså, man vill bara visa den personen liksom. Alltså, bara trycka till den och så här. Det här är väl känslor från så här, när man gick i skolan och någon var taskig mot den och man ville så här, visa att man var bäst på idrott. Men det är, så här, det är verkligen så här, naiva tankar också. Men jag vill verkligen bara, du ska bara veta vad jag kan, jag ska bara krossa det. Alltså, du vet, så här, fruktansvärt. Men då bara kände jag så här att det kanske, och det pratade vi om en lång promenad vi gick när vi liksom pratade om vårt arbete och så vidare. Att man ska kanske tacka för att man har de här människorna i sitt system. För det är de som gör att man kommer göra bra saker. Och så här, alltså man får en extra energi som gör att det kanske inte känns lika mycket att man arbetar. Så här, för att det är den här hämndkraften som tar vid.
Alltså, det här är inte bara arbete. Det kan ju vara så här, vi har ju en kompis till exempel som, hon var tillsammans med en kille och han tyckte att det var väldigt viktigt att man var sportig. Och så gjorde han slut med henne. Och alltså, sen dess har hon sprungit maraton. Hon har åkt Vasalopp. Hon är liksom i sitt livsträningsform. Alltså, så. Och då tänker man ju bara på så här, det finns ju ingen gång som ens kraft blir så stor som när man ska visa någon annan att man faktiskt kan. Det är lite som det vi pratade om med dina nätter och bekräftelsen.
Mm.
Alltså, det är samma sak att man söker bekräftelse hos en person och då gör man det där lilla extra som kan vara svårt för en att tvinga fram ett helt normalläge.
Ja, men då struntar man väl vilket liksom. Då tar man sin arbetsdag och så gör man det. Men det här gör ju att man så här, man vill vara bäst helt enkelt. Och jag tror inte att det är så himla dumt.
Men det handlar ju om att man är, alltså, det är också det här man pratar om, så här, om man är en vinnarskalle eller inte. Jag har varit så här, nej, men jag kan inte tävla. Alltså, jag är en sån tävlingsmänniska. Sen är inte jag det ute i spåret så, eller på friidrottsplanet. Det är inte där jag tävlar. Men det är klart att jag, alltså, om jag ska erkänna och säga så här, nej, men det är klart att inte jag skulle vara här om inte jag tävlade med andra människor, jämförde med andra människor, ville vara duktig. Och sen så handlar det bara så här, att man vill vara bättre än någon. Men framför allt, jag drivs ju av att vara duktig för människor. Att jag vill vara jag duktig.
Ja, och det, där är vi väldigt lika. Och där har jag alltid behövt liksom en chef eller någonting som ser mig. Alltså, både du och jag behöver feedback från någon som säger så här, men det där var jättebra. Det där, alltså, så här, och det kan vara ganska svårt när man är egna som vi nu för tiden.
Jo, men det har ju varit lite så. Jag har ju liksom, alltså, nu har jag jobbat i 20 år. Och så har jag haft olika chefer som jag ville vara duktig för och så vidare. Men sen så hamnar man i det att man själv börjar bli chef och liksom så. Och då hade jag lite som en kris, kommer jag ihåg, att jag var tvungen att hitta andra, alltså, andra duktighetstyper. Liksom så här. Det kunde vara liksom ett annat bolag jag ville skulle tycka jag var duktig.
Men alltså, men förstår du? Det eller säger Hanna, jag har människor annan, jag vill visa liksom, som är alltså fjärran. Alltså, de är ju jättelångt bort från mig. Så att man måste ju skrika skithögt för att det ens ska märkas. Men det är ändå bra att ha de där personerna.
Ja, och jag blir fortfarande så här genuint glad när någon person som jag har varit så här hemlighetsduktig inför. Som, alltså så här, för det är inga människor som man är så här, kolla vad jag är duktig, utan man är så här, man jobbar på och så vill man den. Och så helt plötsligt får man den bekräftelsen, för man får ju ofta det till slut.
Oh.
Och så får man den och då blir jag så kuttrig och glad över det så att jag håller på att svimma typ.
Ja, men dels är det det, och dels är det liksom när man, för det kan ju också vara människor som har gjort en lite illa. Alltså, som kanske var taskig mot en på jobbet eller som liksom så här. Alltså, jag har ju till exempel, när jag jobbade på i London, så jobbade jag på en affär som heter Matches.
Mm.
Som jag igår beställde hem lite grejer från. De ska man veta.
Lite som att där går ni och packar ihop mina grejer.
Precis. Mm. Nej, men där var jag butiksbiträde.
Och skickar en English map.
Och där var det en kvinna som var så, alltså, du vet, alltså, hon tog varje chans att så här skrika på mig och skälla ut mig inför människor. Nej, men det finns ju människor med liksom
hävdelsebehov.
Ja, som så här tar ut allting på andra människor. Och jag är så känslig, så det här blev, jag gick ju så här ut och grät och gick in på toaletten och grät, för jag vill inte visa, men du vet, det var så jävla hemskt och så här. henne kan jag tänka på ibland. Nu kommer hon aldrig upptäcka vad jag gör här i Sverige. Men bara så att veta att så här, hon är säkert kvar där och kolla vad jag har gjort.
Fast vet du, så här, vet du vad som är den största hämnden på henne? För det här är två skillnader. För jag tror att det finns två typer av människor. Det kanske finns fler. Men nu vill jag dra upp två typer i det här.
Mm.
För dig så innebar det att du, alltså så här, du har haft massa människor som kanske inte varit riktigt snälla, men som ger dig någon form av energi som gör att du vänder den till att vilja lyckas ännu bättre och visa dem, vilket är på något sätt en positiv energi i det här.
Mm.
Sen finns det de människorna som är lite så här, ja, men hon har förmodligen haft någon som har skrikit jättemycket på henne.
Ja.
Istället då för att hon tar den kraften och bestämmer sig för så här, jag ska aldrig skrika åt någon och jag ska bli bättre än den människan big time, så håller hon på att skrika på nästa människa. Förstår du? Jag tror att det finns två typer. Och när du pratar om det här, liksom så här, men jag skäms över de här tankarna, eller skäms och skäms, men liksom så här, jag tycker inte så mycket om mig själv när jag tänker liksom så här, ja, nu ska jag visa den här personen och så vidare. Så här. Det är inte samma sak, men om du hade varit så här, det är lite som när vi tittar på våra barn här, det är så här, den större gör något dumt mot den mindre som gör något dumt mot den ännu mindre, för att de är barn, alltså så. Men de här människorna har inte varit intelligenta nog att ta med sig det och förstå att det är så här, nej, men jag vill inte behandla någon som jag blev behandlad, däremot ska jag visa den där som behandlar mig illa att jag är bättre än någonsin på någonting.
Mm.
Det är det härliga och coola i det här. Det andra är ju bara dumt, och det är det som gör att det är så här, ja, men jag blev misshandlad av mina föräldrar, så då misshandlar jag mina barn också. Alltså så här, dumt, 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 gå i terapi nu för det här är inte bra. Liksom så. Men det är därför någonstans ondska fortsätter i världen. Förstår du?
Ja, men så är det ju. Det jag vill komma med det här var i alla fall att så här, om det går och känner såna här tankar, som de här dumma, onda tankarna som man egentligen inte vill ha, så kan man kanske vända det till någon så här, kapsla in dem och bara så här, oh, men det är jättebra för det är min energikälla, och så kan jag bara plocka fram dem när jag behöver den här energin och
springa en mil lite snabbare, lite extra. Alltså, ja. Så här, så.
Don't get mad, get even.
Bra. Jag vet var min karriär började någonstans.
Mm.
Och det var när jag hade gått ut nian.
Mm.
Det var alltså 1991 och det var otrolig lågkonjunktur i Sverige. Och jag hade verkligen inte några bra betyg, men jag hade sökt några linjer. Och jag kom inte in på en enda linje.
Nej.
Och det här tråkiga, tråkiga brevet, det fick man ju så här hit på Gotland mitt i sommaren.
Åh, fy fan. Ja.
Men det var liksom inget kul att öppna det där, så att du har inte kommit in någonstans. Jag var på en reservplats på någon social tvåårig linje. Alltså det var så tråkigt. Och jag var ju såklart jätteledsen för det här. Det här var ju mitt första riktigt stora misslyckande typ. Och då så sa vår pappa så här, vet du, så jag orkar inte ens se dig, du är så bedrövlig. Och så drog han härifrån. Vilket jag kan förstå, så han hade väl jättemycket ångest och så vidare. Nej, jag kan faktiskt inte riktigt förstå det. Det var jäkla taskigt faktiskt. Men han gjorde det. Men vilket gjorde att jag i 10 år bara jobbade för att han skulle tycka att jag var duktig.
Mm.
För där och då så bestämde jag mig för att ingen vuxen någonsin mer skulle kunna ifrågasätta mig på det sättet. Och så här har jag liksom alltid varit, att när jag möter en motgång, ja, men då lägger jag mig typ så här under täcket och så gråter jag i en halvtimme, en timme kanske. Och så sover jag på saken. Och sen så dagen efter så får jag en otrolig kraft. Det finns ingen gång som jag är så otroligt liksom kraftfull, kreativ och bara kommer på grejer. Och det jag gjorde då när jag var 15 år, det var att jag bara så här, okej, jag måste skaffa mig ett sommarjobb.
Mm.
Det är det. Så då satte jag igång och ringa, för jag tänkte så här, vad är det snabbaste? Jo, jag har sett de här rosflickorna i Visby.
Mm-hmm.
Så jag satte mig och så ringde jag runt varenda blomsteraffär, för jag tänkte att någon av dem måste ju liksom vara grunden till de här rosflickorna.
Mm.
Och kom till en affär där det var så här, ja, men hej gud vad bra, de andra har slutat, så får jag gärna börja. Och så hade jag liksom mitt första jobb och tjänade typ 1000 kronor om dagen, och det var jättebra. Sen dess har jag jobbat, alltså jag har varit emellan jobb några veckor eller liksom så. Men jag har jobbat och jag har tagit steg för steg. Jag har inte gett mig. Sen är det klart att jag har mött massor med motgångar, lagt mig under täcket och gråtit en stund. Och sen så dagen efter har jag bara så här, satt mig med telefonboken och ringt dem jag vet att jag behövde ringa.
Och vet du vad jag tänkte på också, om vi ska prata lite om att jobba. Så tänkte jag på det när vi var ute och åt på någon restaurang. Och då så träffade jag han krögaren som ägde restaurangen, som sa så här, amen, för vi sa så, gud vilken underbar servitör. Alltså han är så fantastisk liksom. Alltså, vet man bara,
du berömde en annan person där som han jobbade hos? Eller som ni berömde en servitör.
Precis, för han var så behaglig och trevlig och mysig. Man bara ville ha någon omkring sig, han var så duktig. Och så här. Och då sa han så här, men han är liksom bäst i Sverige. Han är så otroligt bra.
Mm.
Och då bara kände jag så här, vilket yrke det än är, försök att bli bäst på det.
Mm.
För att det finns inget yrke som är dåligt nog om man är bäst på det. Förstår du vad jag menar? Om det är så att jag bestämmer för att alltså tvätta bilar. Mm. Men jag blir fan bäst på det. Alltså då är det så hedersvärt så att det inte är klokt.
Ja, men och det kan bli en franchise och helt plötsligt så har du car washes över hela världen. Alltså ja. Det är det. Det är så alla stora businessar har startat, men det är också det som tar en vidare. För att om man till exempel då när man tragglar sig igenom det här sommarjobben och vad man nu gör, så bestämmer man sig för så här, nej men jag ska fan bli den bästa rosförsäljerskan i hela den här stan. Sen så helt plötsligt så är det någon som ser den och så får man ett erbjudande om att bli säljare på ett riktigt företag och sen så gör man sitt bästa där och då tar man sig vidare från det. Så att både att det tar en vidare, att ge sig fan på att bli bäst på det man gör. Men det är också så att man mår väldigt bra av att satsa så där mycket.
Alltså man ska ju alltid sikta högt. Men jag tycker också att man ska sikta högt i det man gör istället för att sikta mot andra jobb.
Ja. Men du, men för jag tänkte faktiskt på det. Vi åt ju en av våra middagar. Våra program går ju nu. Och den här veckan så äter vi middag med Ernst Kirchsteiger.
Underbara Ernst.
Så kolla på det. Men i ett kommande program så åt vi också middag med bland annat Tess Merkel som sjunger i Alcazar. Yes. Och dansar. Och då så sa hon ju så här, för vi pratade om vad man tror på, liksom om man är religiös eller inte. Och så här. Och då sa hon så här, nej men jag tror på massa saker. Men framförallt så tror jag på att det är meningen att man ska vara precis där man är just nu.
Mm.
Och det tyckte jag var väldigt, väldigt skönt sagt. Alltså så här, det är klart att man så här, när jag och Bankis pratade om det, han bara, fast jag tyckte det var väldigt tråkigt för att man vill ju vara på väg och så här. Jag bara, jo men det är inte det hon menar med det. Man är ju på väg hela tiden. Man är ju på sin livsresa på något sätt. Men att man är på det där jobbet just nu för att man ska vara där. Man är på det där stället. Alltså så här, att det är viktigt att våga landa där man är. För att det är en sak att man är på sin livsresa. Men det finns ingenting som är så förödande som att inte vara någonstans på riktigt där man är.
Mm. Ja, men det där var så.
För då missar man ju livet.
Då missar man livet, precis så. Och det kan ju vara så här, men jag äter den här bullen på det här kaféet just nu. Alltså det behöver inte heller vara så stora saker. Det kanske, nej, jag ska vara här.
Eller man är med om svårighet och då är det så här, nej men man ska vara där just nu för det är meningen för någonting annat. Det kan kännas jätteorättvist. Men ofta så förstår man ju saker och ting som man är med om efter ett litet tag i alla fall.
Men du, jag tänkte på det där med vad man får kraft ifrån. Alltså när jag får min så här, så här revanschkraft och liksom den här extra
nu motor. Jävlar kraften.
Ja, nu jävlar kraften. Då, och nu vet inte jag så här om det här är rätt eller inte, men jag tycker att jag i liksom möten eller i liksom så här jobbrelationer eller miljöer liksom bjuder på mig själv. Mm. Så här, jag skrattar och jag kan göra mig lite dum och jag kan liksom så här, nej men jag håller på. Jag är inte så här så noga med att så här, titta, här är jag superseriös och titta vad jag kan och jag måste spela en viss roll för att bli tagen på allvar och så vidare.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar. Mm.
Och för
du är ett enda stort abuse helt enkelt.
Jag är ett enda stort skämt.
Nej. Nej, men jag förstår vad du menar. Men du vågar vara mycket och är det och passar inte så mycket för annat.
Nej, men liksom jag orkar inte spela en andra roll än riktigt. Nej. Det är så jag känner. Men ibland, och det innebär inte att jag inte kan en massa andra saker. Och det, för de flesta människor så är det här helt okej. Men ibland så är det människor som tror då att jag inte är intelligent nog eller att jag inte kan eller att jag inte så här, bara för att man kan inte vara både och. Och tar den chansen att så här, köra över mig eller jag vet inte, det är så här diffusa grejer. Men det händer i alla fall mig då och då. Och då får jag nu jävla kraften.
Ja, men det förstår jag. Det här har man ju varit med om hela livet. Att det är så här, jag har också alltid varit lite för mycket och lite för glad och lite för liksom så här. Det är ofta så tror ju folk kan ju uppfatta dig och mig som inte vet som ganska så här lite flamsiga och lite slarviga och lite tjolahoppsan hejsan och så vidare. Så här. Och det kan ju vi vara. Vi älskar att vara flamsiga och skrattiga och liksom så. Mm. Men det har ju absolut ingenting att göra med till exempel hur vi arbetar.
Nej.
Vi har ju alltså jättehöga ambitioner, vi är väldigt noggranna, det är viktigt för oss att vi levererar kvalitet, och är det flams, då ska det vara hög kvalitet på flamset. Alltså så är det.
Verkligen.
Man får inte missförstå det där. Men det är ju ofta de här människorna som man möter hela tiden som då kanske är så här, nej men man behöver nog inte göra så mycket, det kanske bara är, och lite så här. Det finns de människorna som är så och tänker så här, men här vill jag också vara med och bara kunna vara lite sådär. Mm. Det är en sak. Sen finns det en annan typ av människor som själva, för dem är det otroligt viktigt att inte bjussa på en enda sak. För att det är väldigt viktigt för dem hur de uppfattas, att de gör rätt och riktigt och att det ser så. Ofta så är det de som tar chansen då att köra över de här andra människorna och sätta dit dem, för de är väldigt osäkra människor. Så ska jag väl liksom uppfatta det.
Ja, men det blir lättare att för dem att vara i deras seriösa roll om de försätter någon annan i den oseriösa rollen.
Exakt. Och då ska de också sätta som att vara oseriös är då också att man kanske är mindre smart.
Mm.
Ja, men det är massa olika saker som kommer med det som är ganska dömande.
Mm. Nej, men alltså vill man uppfatta mig som på ett visst sätt så kan man nog göra det och ta chansen att liksom trycka dit mig på något vis i ett seriöst så här, jobbsammanhang. Och då blir jag tokig.
Ja, då vill du vinna.
Då vill jag vinna. Då vill jag visa.
Ja, men och det är väl jättebra.
Ge mig ett mensaprov så ska du få se.
Exakt. Som farmor brukar säga, det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Alltså så här, skit i dem. Alltså för oftast kan man fastna i det där så här, alla de där som var dum mot en i skolan eller föräldrar eller vad liksom det nu var, så kan man hålla på och grotta ner sig i det och vara så här, och det är därför jag är så här dålig på det eller så här. Ja, så kan man ju, den vägen kan man ju välja. Men det får man ju för fan ingenting för. Istället för bara så här, jag ska visa den där jäkla mobban.
Ja.
Att jag är ta mig fan bättre på det här och det här och det här. Och sen så en dag så har man ju gått så långt så att man är så här, man bryr sig inte ens. Det är ju
nej,
ofta
men
så
då kanske man också lägger av med arbetet, Hanna. Alltså ja. Du vet, jag tror man alltid behöver dem där.
Jo, men man kanske så här, man bryr sig inte om mobban, då är den ur systemet.
Ja.
Och sen så kan man vända det till att hitta andra människor som man bara är så här, men hörru, trodde du det här, för att jag kan faktiskt det här.
Ja. Alltså nu jävla kraften, den är bra.
Det är jävla kraft alltså.
Jo, men det är så här, man har skilt sig eller gjort som om jag har skilt mig. Jag börjar tro att jag är du.
Ja, jag.
Nej, men man gör slut med någon kille. Och man kan gå liksom hur länge som helst och planera bara hur man ska se ut och vara första gången han ser en igen. Mm. Han som lämnar den. Det är en jävla kraft.
Ja, gud ja. Men det är därför folk är så fruktansvärt snygga när de har eller gjort slut eller separerat eller något.
Oh.
För att det finns ju liksom en kraft i det. Att man bara säger, nu ska du få se.
Men alltså den enklaste lilla scenen som kanske inte egentligen betyder så mycket men som man ändå älskar. Kommer du ihåg Pretty Woman?
Mm.
När hon har då Julia Roberts har fått pengar. Det är ju så sjukt egentligen.
Men den här filmen, vi bara säger det till en början så behöver vi inte prata mer om
nej.
Det. Men alltså jag har ju sett Pretty Woman säkert 100 gånger, älskat den till döddagar. Sen när man är vuxen förstår man ju så här, det är världens sjukaste film.
Ja, men nu,
en
idag
hora som blir upplockad och blir jätterik.
Idag när vi är moderna och vuxna så förstår ju vi att den här filmen är helt åt helvete. Men det betyder inte att man har älskat den och kanske fortfarande gör om man ser den.
Ja, jag vet precis vilken scen du ska berätta om. Berätta nu då.
Ja, då i alla fall så får hon massor av pengar, en sån här bunt med sedlar, inga jävla kreditkort utan sedlar, och ska gå in i en affär som ligger precis bredvid det här hotellet där de har tagit in för att köpa lite kläder, för hon har ju bara ett par så kallade horstövlar som går över knäna och någon liten kort kjol och någon topp och någon peruk, och nu ska hon leva liksom det härliga livet med Richard Gere. Så hon går in och där står två snorkiga tanter som tittar på hennes horstövlar och bara så här, men alltså lilla damen, jag tror inte att du har råd med någonting här inne.
Nej, de är verkligen inte schyssta.
Nej, de är skit.
De är schyssta. Dömande mot horstövlarna.
Det kan man måste säga. Man säga. De ser ju att hon är en hora. En hora är inte värd nog, tycker de.
Nej, exakt. Mm.
Så att de bara så här förnedrar henne totalt, vilket gör att hon typ så här backar ut i telefon eller ur affären.
Ur telefonen.
Det är jättekonstigt.
Världens konstigt.
Den är lite spacey. Ja, hur som helst så går hon till hotellchefen och börjar typ så här gråta och han bara okej, nu ska jag visa dig. Tar med henne till ett varuhus där hon bara så här provar alltihopa och får så här köper jag vet inte hur mycket kläder och skor och hattar och grejer som gör att hon har så här 25 stora påsar som hon ska bära hem.
Ja, men alltså, om man ser bara, det är de dyraste märkena. Hon har verkligen shoppat loss.
Ja,
hon är verkligen någon med alla sina påsar.
Precis. Och hon har inte ens horstövlarna på sig längre. Hon Nej. Har liksom några sådana små sandaletter och någon hatt och någon dräkt. Men hon går i alla fall då förbi den här butiken och bara, nej, men jag ska nog gå in här igen.
Ja.
Och tanterna bara, nej men gud, är det samma hora?
Och de bara ser ju då så här, wow, här kunde vi fått provision.
Och då gör hon bara en underbar grej. Hon tar sina påsar och bara så här, håller upp dem för de här två sura tanterna och bara, big mistake, huge. Och sen går hon ut därifrån.
Underbart.
Och så kunde tjäna jag får så mycket nu pengar.
Där var ju drivkraften.
Ja.
Och egentligen är ju inte hon någon hora, utan hon är ju en duktig tjej som bara vill plugga lite och bli vanlig igen.
Jo, men det är klart.
Ja, Pretty Woman. Man kan diskutera den på många sätt.
Ja, alltså vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om Pretty Woman. Men det vore härligt om du gjorde en modern Pretty Woman. För själva filmen är ju väldigt bra.
Ja, och den handlar ju bara om drivkraften i att få ge igen. Typ.
Ja,
det är
verkligen.
Det. Liksom grundtanken i Pretty Woman så är det ju, handlar det ju hela tiden om att bli dömd för någonting som man har varit och att man kan få förändra sig.
Och även han ju. Mm. Som faktiskt är den där, det här liksom iskalla investerarsnubben som alla liksom ser på ett visst sätt. Som så här, av hennes kärlek och värme och så här underbara knasighet börjar slappna av. Och vill inte alls liksom köpa något bolag och plocka sönder det i små delar för att bara sälja och tjäna pengar och så här. Och han förändras också i det och alla runt omkring honom som blir helt tokiga och
ja. Men det är en win-win.
Ja.
Ja.
It must have been lite... love but it's over now. It must have been good.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Jag har ju ångest flera gånger i veckan. Och de beror på olika saker, såklart. Mm. Men nu i vuxen ålder, eller just nu i mitt liv i alla fall, så har jag väldigt sällan ångest, alltså nu är det svårt att, liksom, man kan inte säga så vad som är på riktig ångest och inte, men du förstår vad jag menar. Det är inte ångest för att något hemskt har hänt mig eller hur jag, att jag mår skitdåligt. Det är inte sån ångest, utan det är yttre omständigheter som gör att jag har en känsla av ångest i kroppen.
Nej, men det är ju så här, att det är ju den ångesten som du egentligen har i ditt system som du pytsar ut.
Exakt.
Så fort du trycker på då och då. Men det är inte yttre, för att det har hänt någonting.
Nej, det är yttre saker och ting som gör också att jag känner igen en känsla som gör att det kan bubbla upp.
Mm.
Ja. Men då i alla fall, så när jag var då bortrest från mina barn, det framkallade ju ganska mycket ångest i mig, såklart. Jag var ju tvungen att hålla mig själv i schack ganska mycket liksom, för att inte liksom välta mig ner där. Första dagen, då vet jag att jag alltid har ångest ganska mycket. Så första dagen så klampade jag omkring och så var jag så här, så liksom, ja, men då vet jag inte så här vem jag är och hur. Och så här. Och så sa Gustav någonting som jag tror födde den här tanken, och det var så här, han bara, men Hanna, vi kan väl bara skita i bara gå in i ångesten den här semestern. Jag bara, vad menar du? Alltså, för jag är så här, jag benämner ju också så här, men nu har jag lite ångest så, alltså så här, för att han ska veta, så håller jag på att behandla det så här, på olika sätt. Men då kom jag fram till så här, till exempel då som på söndagen när vi hade varit i New York, då hade vi då haft en underbar dag på lördagen, jag hade liksom landat i det här, men vi hade varit ute och festat, jag var lite trött och det började gå över den här tiden med så här, två nätter som jag är van att vara borta från mina barn till någonting annat. Jag skulle inte bara få åka hem.
Nej.
Nej, då började ju puttra på en ångest. lite bakis, jag ska inte få åka hem och så vidare. Och då är det så här, det här är ju ingen riktig ångest. Det är inte ångest som gör att jag måste gå och prata med någon eller ta tag i det här, utan det här är ju bara, det är
jo,
bara
du skulle behöva gå och prata med någon, men kanske i 10 år då, för att lösa just den dagen.
Ja, men det här är ju liksom, det är fysisk ånger mer än psykisk ångest.
Ja, jag förstår det.
Och då bara så här, att jag då istället så här, för att ringa in den här ångesten, bara okej, okay, jag är lite bakis, vilket gör att då är man ju som liksom ett öppet ångestmål.
Mm.
Ja. Jag är lite trött, jag är jetlaggad och jag har varit från mina barn i 2 dagar. De 3 komponenterna gör att jag ska inte gå in i den här ångesten, utan jag bara så här noterar så här, det här är ångestutlösare för mig. De finns här, men då behöver jag inte gå in i ångesten.
Nej.
Och då är jag utan ångest.
Det krävs ju ganska mycket också för att hålla ångesten borta. Man är inte så här en avslappnad härlig person för det.
Nej, men då, det som gör det är att jag inte blir så här urhärlig, bara, gud, ska vi ta ett glas vin och vi bara gör det här, alltså så här, utan jag är en ganska sträng person de här dagarna.
Det är det jag menar, för att, nu tänker jag högt bara, jag har inget svar, Hanna. Men jag tänker på om det skulle vara så att man, att du bara dundrade in i ångesten, så tog den med storm, du bara så här, kom och ta mig. Alltså liksom bara så här, det verkligen blir du och ångesten blir ett. Alltså du kanske funderar på att hoppa ut från skyskrapa och sånt där. Alltså, ja, förstår du?
Jag fattar.
Ja. För att om du kanske skulle leva ut den då, så kanske skulle det vara så här, den vidrigaste timmen på hela semestern. Alltså du kanske skulle ligga och skaka en säng. Men att när den är över så kanske du har putsat ut en del.
Jo, men det tror jag. Att så, men jag hade ju också någon så här där jag var tvungen att gråta jättemycket. Alltså det, men det var ju några sådana steg. Men jag tänker bara det så här, för att att inte dyka ner i ångesten. Att inte liksom hålla på. För att det var jag var rädd för var att det skulle ta överhanden och jag bara vill åka hem då.
Ja, du var ju rädd.
Alltså det är det. Jag var ju lite rädd för vad som skulle hända med mig själv och vart jag skulle hamna om jag verkligen dundrade in det här. Men du kanske har rätt som du säger att jag bara skulle liksom sett ångesten i vitögat.
Ja, men jag förstår att du inte vågade göra det eftersom att du skulle ju antagligen ligga där och skaka och tänka så här, jag måste hem nu.
Kanske bokat en biljett, kanske ringt dig och sagt, nu bokar du för fan.
Nej, men precis. Och det är ju det farliga. Men det kan ändå vara en idé att kanske, ja, jag vet inte.
Men för min grej var bara så här nu, det var inte så att jag var så här för stängd för att kunna uppleva New York. Det var inte där jag var. Det var inte så att jag inte var liksom,
nej,
där jag var.
Men det var precis, men inte den här härliga.
Istället för att dyka ner den där så var jag bara så här, noterade det som är min grej, och det är väl din grej också. Det är ju att
vår grej.
I varje sekund och minut hela tiden känna efter hur man känner sig.
Men det är vidrigt. Och grejen är så här, Hanna, på riktigt så tror jag också att vi är så otroligt vana vid att ha ångest. Vilket gör att det är nästan lite tomt när ångesten inte infinner sig där. Så jag menar, jag tror också så här att du hade ju räknat med det här. Nu vet du. Du ska vara borta från dina barn. Du kommer ha druckit lite på kvällen innan. Du kommer vara bakis. Du bara så här, okej, nu blir det ångest. Att liksom nästan tryggare att ångesten är där. För då vet du precis den känslan. Och du vet att allting stämmer. Du längtar ihjäl efter dina barn. Du känner så här. Du känner så här. För att den andra känslan, det är ju liksom ett okänt hav på något sätt.
Ja, men jag vet. Det är också sådana saker som att jag vet ju att jag håller olika saker i schack under en sån här resa. Det är ju alla möjliga saker som jag säger, att jag ska känna mig trygg och att det är bra att jag är utan mina barn, hur det här, alltså så här, det är ju, och det vet jag så här, det är inte jättekul för Bankis att göra den här resan med mig. Det är jättekul för honom på ett sätt, men det är också ganska många saker och ting, för han är en ganska ångestfri person, eller en väldigt ångestfri person, men som han då också ska dela med. Inte så att jag drar in honom i min ångest och ska lösa den på något sätt. Men han är tvungen att dela med mig som är så här, när han är så här, fast nu pussas vi lite, för nu är du för snål med själv. Alltså, för jag blir lite så snål, lite stängd. Och, lite, alltså så här, och det är tråkigt för någon som lever med en. Att liksom behöva ha det.
Nej, men det här tycker jag är lite synd om dig faktiskt, Hanna. För att om det vore så att han vaknade upp en morgon och hade ångest, då skulle han ta lite ångest från dig.
Ja,
för då skulle du bara såhär, nej men älskling, gud, vi ska göra den här dagen skitbra och du ska inte ha någon ångest och, ja. Alltså då går man in i en annan roll.
Så jag åt honom att släppa lite och ha lite mer ångest.
Ja,
faktiskt.
För nu är du den enda som får härja fritt i ångestlandet.
Ja, men jag vet. Men då tänkte jag på det, men det gick ganska bra. Men då tänkte jag bara på det så här: om man inte kan alltså, göra som du tar, ta ångeststormen för att det är för mycket som står på spel, då är det ändå liksom ett ganska bra recept att så här, notera vad det är för omständigheter som gör att känslan av ångest kan infinna sig. Titta på dem och bestämma sig för att där får ångesten stanna och sen så kör jag vidare.
Bra, ja. Mycket bra.
Men då, jag måste bara, som en sista grej i den här ångestgrejen. Är du flygrädd? Det här har vi aldrig pratat om.
Är du flygrädd? Nej, men alltså det fanns ju en tid där jag var... Men Hanna, jag flög ju inte på typ ett år. Nej. Efter 11 september. Jag skulle flyga. Nej,
just
första
det,
gången
med polis. Men jag tänkte sen så höll du ju på att flyga jättemycket när du jobbade över hela världen.
Ja, för att först åt jag så mycket piller, så bril och skit, så fort jag skulle sätta mig på ett plan. Men sen så bara, som en konstig grej, så skaffade jag mig ett jobb där jag var tvungen att flyga 3 gånger i veckan. Och nu är jag inte ett dugg flygrädd.
Men det är jättebra. Men för grejen, jag har ju aldrig varit flygrädd eller sett mig själv som det. Innan jag fick barn, då kunde jag inte sätta mig på ett plan. Det spelar ingen roll om det var en flight till Göteborg på en timme. Jag somnade ju innan, alltså som narkolepsi. Och det tror jag, det är ångest. Jag det är bara det att man total kopplar av. Alltså det är som att någon drar ner en i flygstolen och man liksom är så här, jag kommer aldrig kunna vakna någonsin igen. Alltså det går inte att väcka mig. Så det här såg jag som ett problem när jag fick barn. För jag tänkte säga, jag kan inte hålla på att sova då. Så jag har liksom fått lära mig något nytt i det. Så här. Och sen är det ju lugn när alla är med. Så då tänker jag så här, då är det skitsamma. Då dör vi allihopa, om det skulle vara så. Men sen så har jag en annan grej. Så för jag och Gustav då sitter på flygplatsen i New York och ska åka hem. Och då är jag ju så nära att få komma hem till barnen. Så då kryper jag ångesten på. Men då var det så att jag hörde, eller läste eller hörde på någonting. För det här är 1000 år sedan. En kvinna som var typ så här synsk. För då var det så här någon som frågade så här, vad är det konstigaste du har varit med om? Hon bara, jag var på ett kontor och så såg jag liksom ett gäng personer som stod utanför en hiss. Mm-hmm. I en skyskrapa. Och hon bara, jag tyckte det var så konstigt för att ingen hade någon aura. För hon såg auror. Vad heter auras?
Auror.
Auror. Och sen gick de in i hissen och den bara störtade.
Nej.
Ja, och det här är som en tix då. Sen det här historien. När jag ser då alla som ska gå på planet, jag bara, då jag tvungen att vara så här, gå igenom bara, jo, det är ett starkt ting. De har aura.
Nej, men så tänker
jag. Det här är ett jävla vinnargäng som ska gå på det här planet. De kommer inte, och jag bara, hon kommer ju aldrig stryka med för hon är jättegammal. Så går jag liksom igenom person för person och så delade jag det här med Gustav, han är så sjuk i huvudet.
För att alltså jag tänker så här, jag tittar på, så bara börjar titta på människor omkring med så olika situationer, liksom en familj som ger deras barn och så här. Men då blir jag så ledsen, för jag ser ju hur jag kommer se de här personerna i kraschen. Förstår du?
Som lost.
Och då känner jag bara så här, jag kan inte titta på någon person här. Jag låtsas inte om som att de finns.
Ja, men för det kan jag ju också. Men fast jag tänker då alltså mycket koncentrerat på, det där är en typisk sån här person, han är inte så trevlig. Men han kommer ju inte dö bara därför. Alltså han kommer ju hålla på att vara otrevlig mot alla för resten av livet. Det är inte liksom så. Och sen ska jag liksom se någon annan familj och bara, det där är ett jävla turgäng, tänker
jag.
Ja,
men det är klart.
Så går jag liksom igenom så här tills jag har liksom det kompletta vinnargänget. För jag kan inte se auror. Auror.
Nej, du gjorde det.
Eller hur? Ja, för då?
Då hade du ju aldrig gått på ett plan. För man hade ju aldrig sett några auror.
Nej. Man bara kisar så här jättehårt med ögonen och bara, har en aura eller inte?
Är det där frissigt hår eller är det aura?
Ja, man förstår det. Men det var liksom min sista grej. Och sen när jag vaknade i Stockholm, då var jag så lycklig.
Ja. Hörrni, det är fredag. Ha en aura och en underbar helg. Och försök leta efter andras auror. Det kommer bli toppen.
Ja, eller se bara folk som ett jävla vinnargäng.
Ja. Och men hörni, nu jävla kraften, bara omfamna den.
Ja, men verkligen, för det är en jävla kraft som vi har sagt innan här. Det är alltså det är en jävla kraft i kraften. Ja. Hörrni, vi finns på Instagram, följ oss där. Vi är ganska skojiga där. Vi finns på Twitter, inte lika skojiga där, men ganska. Man kan få lite information ibland och så. Men framför allt så kommer det ju en podd varje vecka året om. Vi är här
och
liksom.
Titta på ett program på Aftonbladet med Ernst de Kirsteiger.
Missa inte vad han säger, och då reser sig